Jag har inte installerat äggkartonger på väggarna än.
Fan, ändå kul det där. För att jag har ju själv brottats med det där. När jag ska, nu sitter jag i en källare, så här behöver det inte vara så jävla snyggt. Men det ska liksom se bra ut här bak. Alltså så kameravinkeln, men sen framför kameran ser det ut som skit när man liksom försöker stapla upp liksom lampor på Lego och en jävla trasig pall och allt sånt där. Och när du då, Anders, i desperation säger, men det ska ju se snyggt ut under vardagarna också, då kände jag med det.
Ja, precis. Ska ju försöka leva här också, men jag tycker att det ser riktigt bra ut på bild och men det är lite tomt i lägenheten än så länge, men det kommer bli fint.
Lika som att ha en mycket högre så här moralisk kompass än vad jag har, så bara tänker jag, ja, igår så tog jag ut den jävla möbel och stod med en fogsvans och sågade så jag skulle kunna trycka in den så tajt som möjligt i väggen så jag kan ha en Commodore 64 och en Amiga i mitt vardagsrum som 43 år gammal. Det är viktigt. Tittar på mitt barnrum som är mitt vuxna vardagsrum.
Jag har Jake the Snake Roberts som tittar upp ur en kruka här. Och Starman och Amazon tror jag det är, som badar i Ljusnan bakom mig.
Just det, den har vi sett tidigare. Jag är glad att, eller jag är spänd på att se, vi ser ju inte varandra när vi spelar in den här podden. Jag sitter ju bara och stirrar in i en datorskärm med lite anteckningar på. Men det är alltid kul sen när jag klipper den, då jag får se på er. Nu ska det bli spännande att se Anders nya miljö. Men jag funderade också lite på, för jag gick så himla igång på den här idén att vi skulle podda hemma i Armins bastu. Visst var det Armin han hette, var han som
ja,
skrev
precis
på en Facebook-sida?
Mr. Kumling.
Mr. Kumling i tipset. Mm. Mer känd som Mr. Kumling. Han skrev ju att han så här, perfekt att slå på podden när jag ska gå in i bastu. Jag bara kände sån jävla värme, alltså genuin värme, att vi får vara med han i en bastu. Alltså jag kan verkligen tänka mig, nu äger jag ju ingen bastu, men jag skulle verkligen vilja ha en bastu. Och underbart att få sitta och avnjuta en podd i bastun. Så att du vet, det är ändå så här, då ligger man på premium-playlisten i podcastspelaren ifall man får med i en bastu. Så jag uppskattar det jättemycket. Så pass att jag vill ha då en live-podd i Armins bastu. Bara Armin också får komma. Eller, oh, bara Armin får komma. Jag tänkte att vi kanske kan fylla bastun, men den är säkert ganska liten, så att fyra pers räcker nog gott.
Så vi ska sitta och prata, han ska vara tyst, och sen så skickar vi ut det här till resten. Det blir en märklig inspelning.
Armin ska sitta på den övre slafen. Vi klarar inte av att sitta på den övre slafen, så vi ska sitta där nära golvet och kämpa efter luft.
Jag känner mig också så kränkt att Fredrik Lindström så här, baserat på att jag kommer längst uppifrån av alla oss tre, så skulle jag klara kortast tid i den där bastun också.
Ja, jag tror ju att jag klarar sämre tid än dig, Robert, så att det är lugnt om det skulle ske i verkligheten.
Jag tror faktiskt att jag är en segjävel. Jag gillar inte värme jättemycket, men jag tror att det skulle gå bra med bastun. En gång så hade vi en det ska man inte ha, men vi hade en vikttävling på jobbet. Och då var det dagen innan vi vägde in oss, så satt jag och mola i mig hur mycket saker som helst. Dagen för utvägningen så satt jag och trampade motionscykel in i en bastu, likt MMA fighters.
Jävlar.
Men vadå, ni skulle, okej, ni vägde in er och då skulle ni väga så mycket som möjligt, sen skulle ni tappa då mest efteråt.
Ja, precis. På en månad tror jag det var som vi hade en väldigt dålig diettävling.
Är inte det där så här klassisk boxargrej att man också man bastar innan invägning så att du liksom inte har något saliv kvar i munnen? Det finns inget vatten kvar i knäna ens för att man har bastat så jävla hårt för att man ska väga så lite som möjligt.
Precis, jag var påklädd där när jag satt på cykeln också. Precis som de brukar vara, alla bråkisarna.
Och för att ta tillbaka det till wrestling så vill jag bara passa på att påminna alla om att man kan gå in på YouTube och kolla på när FMW har sin bathhouse brawl. Då kan man kolla när folk står och vedeldar bastuar och bubbelpooler och jättemärkligt. Det kan ni titta på om ni känner er bastusugna. Eller så lyssnar ni på oss i en bastu, såklart.
Vi kommer ju få en till sån här Anarchy in the UK, jag höll på att säga. Anarchy in the Arena heter de, va? AW-konceptmatcherna, gimmickmatcherna. Där har de inte varit i någon bastu och slagits. Det måste finnas bastu i omklädningsrummen på de här arenorna, eller?
Det tror jag nog att det finns, nog för att det är väldigt varmt. De kommer väl vara i Jacksonville, eller ja, jag vet inte vart. Nu kommer de vara Las Vegas i och för sig då, när de har den här Anarchine Arena. Men förra gången när de var i Jacksonville, där har de ju i alla fall cold tub. De hade ju den där poolen. Det är ju speciellt för Jacksonville Arena att de har ju en pool på de övre däcken. Så den höll de ju på att bada runt i alla fall. Så...
Jag ser det framför mig hur Okada trycker ner Eddie Kingstons ansikte mot bastustenar så det bara fräser i hela ansiktet. Fy fan.
Ja, men nog kände man väl lite så där att nog för att Eddie Kingston och FTR och Brian Danielson, de är ju liksom AEWs ansikte utåt på något sätt nu. Men inte blev man så himla laddad på att The Elite ska möta dem, känner jag.
Och för att ge er lite kontext då, så är det så att på Dynamite så fick vi se Kenny Omega från sjukhussängen berätta att det ska bli en Anarchy in the Arena och att The Elite ska få veta vilka två till som kommer vara med FTR. Och likt Anders säger så kommer Eddie Kingston och Brian Danielson ut och jag känner att det här var ett konstigt hopkok när det väl utspelar sig.
Ja, men jag känner lite som, jag vet inte vem av er som höll på eller som pratade om det här förra veckan, alltså att man måste koppla bort FTR från, man måste koppla bort dem från Bucks rent generellt nu, för det känns som att nu har vi sett det där så många gånger. Men också att FTR, de känns ju inte så jävla AEW hardcore som Eddie Kingston exempelvis. Han känns ju rimlig att han ska vara representanten för AEW i det där. Men jag tycker att de borde ha valt två andra. Alltså, Danielson absolut, han håller ju på att sparka folk till höger och vänster på Twitter och såna här grejer. Han är ju super AEW. Men de kanske hade behövt ta typ så här Edge eller någon sån där istället.
Ja, men på Twitter så är väl i alla fall Dax Harwood tidernas AEW defender, tycker jag.
Man skulle väl vilja ha några originals egentligen. Nu är ju, har ju Darby Allen sprungit in i en buss. Men man skulle ju vilja ha typ Darby och man skulle ju vilja ha Eddie Kingston och så skulle man vilja ha några mer så här. Jag vet inte. Det känns inte rätt med FTR. De känns som att de inte var med från början. Nu vet jag att Brian Danielson kom in mycket senare, men han känns ju som att han är corporate på något vis. Så han funkar.
Nu är ju, vad heter det, Kenny Omega skadad. Han skulle ju vara en bra person såklart att ha med i den matchen. Och MJF är också skadad. Han skulle ju också kanske vara en bra person att ha med i den matchen om man ska tänka på originals för AEW och sådär då. Men
det är också bara någonting med att FTR känns som att de bara tar AEWs sida nu för att de har skrivit på ett sånt långt jävla kontrakt. Det är liksom andat ljud i skällan innan de hade skrivit på det där kontraktet. Då är de ju på väg att lämna och kritiserade Tony Khan till höger och vänster och sådär. Så att de känns inte äkta AEW. Jag håller med. Alltså Darby hade ju varit toppen av er där.
Ja, verkligen.
Men de vad heter det, i alla fall mer AEW än vad House of Black är. Så att...
Förlåt, men det är väldigt on-brand av Darby Allen att bli påkörd av en buss. Det är så, han ska vara värst även när det gäller en sån sak. Han ska inte bli påkörd av en jävla Toyota Aris eller någon sån där, någon Peugeot, utan det är en bussjävel som ska köra på honom om han ska bli påkörd.
Ja.
Nej, men man skulle ju vilja ha, egentligen skulle jag väl hellre vilja ha Moxley än Danielson också. Det skulle ju vara, eftersom Moxley var ju där från början, det var ju han som var liksom, kom in och sa att det skulle vara ett paradigmskifte. Kunde inte han och Eddie Kingston ha den här spänningen att de egentligen inte tycker om varandra, men de arbetar tillsammans mot den stora ondskan. Det hade ju varit bättre. Alltså FTR, allt annat än FTR. FTR är bara dålig i det här.
Ja, och sen som sagt så är det, som jag sa förra veckan också, att de FTR hamnar alltid i så konstiga konstellationer för att de ska ta någon i försvar. Och samma sak här på något sätt. Det känns hopslamrat bara.
Ja, och jag vet inte egentligen, nej, men det som jag känner med Edge bara spontant är ju bara att det ser ut som att Edge har så himla kul, att han likt och Christian verkligen trivs i AEW och trivs med sitt val, att de valde att gå till AEW. Jag menar, nu har jag ju han upptagen med att gå upplägg mot House of Black. Den matchen mot Brody King var ju toppen. Alltså, jag gillade den jättemycket. Blodig och jävlig och lång framförallt.
Ja, verkligen. Jag var lite spänd på att höra vad Chris tycker om den. För att tycker ändå att det har känts som att Adam Copeland inte har... Han har ju varit lite seg. Men han vaknar verkligen inte liv i den här matchen tycker jag också.
Ja, men också, du ska alldeles strax få lägga domen här, Chris. Men jag bara säger om Adam Copeland är ju att jag tycker att han... Även om han kanske har varit lite seg och sett lite seg ut, så har det ändå sett ut som att han trivs väldigt mycket. Alltså jag tror inte att han ångrar. Jag såg en så här töntig spoof på YouTube där de har tagit hans låt och så har de liksom gjort en text som I see clearly, AW was the minor league och jag kommer ihåg hur det var att brottas inför en publik och såna här saker. Jag ångrar mig, jag vill tillbaka till WWE. Alltså de hade gjort en sån text då på hans introlåt. Och jag tror att jag tror inte han känner så. Alltså jag tror att han är väl medveten om att det går mycket mycket bättre för WWE nu och att AEW inte ens är i närheten. Men jag tror inte att han var i behov av det. Han var nog bara i behov av att avsluta och tycka det är jävligt roligt med wrestling.
Ja, jag tycker att framförallt den här veckan så såg han extra pigg ut. Han verkar ju ha roligare och roligare för varje vecka tycker jag. Och jag tror verkligen att det är rätt val för honom att avsluta och ha roligt och få brottas och få gå matcher. För hade han varit kvar i WWE hade han ju inte haft någon liksom huvudroll någonstans. Nu får han ju liksom gå ut och köra och brottas.
Ja, det är verkligen märkligt det där att i WWE så kändes det på slutet som att han kanske hade en match i månaden eller någonting. Det var ju liksom speciellt typ när Edge körde matcher. Och nu är han ju nästan så att han kör en och en halv match i veckan. Och som sagt det här med att han ska prova ett nytt move på varje match och så där. Han kanske har tagit så vatten över huvudet efter ett litet tag, men jag undrar vad det var den här veckan, om det var DVD:n eller vad det var för någonting som han körde.
Ja, men jättekul att se honom pigg och ha roligt. Man blir ju glad när folk har skoj. Och sen så är ju jag som jag är. Jag tycker ju att de kan kapa längderna på matcher. De behöver inte vara pay-per-view-långa på tv. De kan vara långa, men de behöver inte vara pay-per-view-långa. Ge lite mer utrymme för annat, tack.
Ja, jag kände också att den här... Alltså jag gillade Orange Cassidy, Trent, Beretta-matchen. Men jävlar vad den var lång, den matchen.
Exakt, och den byggde ju egentligen bara emot att de skulle ha en liten payoff på att han vann på det som var upptakten till varför de varit osams i tagmatchen. Och det var liksom jättelång match som bara byggde mot det. Då var det så här, den här hade ni kunnat stöka av på 8 minuter.
Och jag menar, för den där känslan går ju ändå att förmedla, det här med att de, alltså att Don Callis räddar Orange och exakt. Att det liksom bygger upp för den här spännande twisten mellan Don Callis och Trent Beretta och Orange Cassidy. Så att jag tyckte det var en bra match, men jag tycker absolut att de hade kunnat kapa den också. Men jag tycker, alltså jag gillade AEW den här veckan. Det var en del svaga insatser dock som jag tycker vi ska börja och bena lite i. För det första så tycker jag att Serena Deeb inte var bra i sin promo mot Toni Storm exempelvis.
Verkligen inte. Får jag bara knyta tillbaka till den här Trent och Orange Cassidy-matchen med ett visdomens ord som jag hörde för några veckor sedan.
Ja.
Ja, men för, vad heter det? Det var när Bubba Ray Dudley, jag vet att Anders avskyr den här mannen, men han berättade om när han skulle gå matchen på One Night Stand, när de hade den första One Night Stand, då skulle de komma in och ha en tagmatch och sen skulle den sluta med en table spot, till och med kanske en flaming table spot. Men de hade fått ganska mycket tid för den matchen. Men då när de väl var i ringen och publiken var så extremt heta och de visste att de skulle ha ett brawl och så efteråt, då bestämde de sig i matchen att vad fan ska vi hålla på och göra massa wristlocks och headlocks och bodyslams? Vem kommer komma ihåg det? Det är ingen som... När de pratar om den här galan, nu resonerar de väl lite så här prosaiskt och långt, men liksom fan, vi går direkt mot finishen, vi kör några knep, sen går vi på finishen så fort som möjligt så vi får utrymme för annat och kan fira och kan göra det bra. För de kommer ändå bara komma ihåg tablespotten. Nu kör vi. Och så kortade de ner matchen. Och det är ju ett vist och klokt beslut. Jag tänker på det här så mycket när det är matcher som blir för lång efter jag har hört honom säga det där. Och framförallt då den här Trent mot Orange Cassidy. Det är ingen som kommer komma ihåg den där jävla transportsträckan. Det är så onödig tv-tid.
Nej, ja, så kan det vara. Men jag vet, det blir också lite förbannad på publiken i main eventet här idag. Så höll de på att gasta över att de vill ha ett bord när de höll på hade en jättebra match. Tog de ett bord, gick igenom det. När han satt upp för spearen så höll de på att ropa igen över att de skulle ha till bord. Kan publiken släppa att allt handlar om att man ska se folk gå igenom bord hela tiden?
De var lite stökiga med, om man ska någon tröst till Serena Deeb, var att de var lite stökiga med henne också, den här promon som jag då tyckte hon gjorde så där. Att de höll på, vad var de ropa, Edmonton Oilers höll de på att liksom sjunga efter. Sen var det lite Tony Storm och sånt där. Och det är väl kanske inte Serena Deebs fel. Det är väl att de parar ihop henne mot Tony Storm och Murray May som är superöver just nu. Så att, det är väl kanske mer en bokningsmiss än vad det är Serena Deebs fel. Men hon kunde inte alls förmedla den här känslan som hon ville förmedla. Att hon hade liksom varit, ja men det här med hennes C-search och såna här saker. Att hon har varit jävligt illa däran. Jag kände noll sympati för henne under den här promon.
Verkligen, och återigen, varför gjorde de inte det där med ett bra promopaket med stämningsfull musik och kunde göra det så att det förmedlade en känsla? Så himla miss av dem.
Sen också Kyle O'Reilly, när han stod backstage med Edge efter att han hade då hjälpt han mot House of Black där, eller vinna efter hans match mot Brody King.
Rädda honom.
Ja, det var ju också helt otroligt dåligt. Vad stod han och mumla? Kyle O'Reilly, han pratar som vi hör.
Ja, och sen så känner jag också så där. Ja, då var det ytterligare en märklig parning som nu ska Kyle O'Reilly vara polare med Edge som man inte har någon alls känsla för att de ska vara kompisar sen tidigare.
Ja, men det måste man ändå ge Tony Khan. Han har lyckats med underliga parningar förr, så det kan funka. Det kan verkligen funka om man har tur.
Men det är väl en sån här klassiker att det kommer vara en bra match. Och det är liksom en underlig match som man aldrig trodde man skulle få se. Kan du tänka dig det när man såg Kyle O'Reilly i NXT? Den här killen kanske kommer gå en match mot Edge om någon titel i framtiden. Nej. Och igen då Sasha Banks när hon klipper den här promon mot Willow Nightingale. Jag tycker inte det här var bra. Inte alls. Alltså möjligen att glosorna var okej, men hennes leverans tycker jag var jättedålig den här veckan.
Ja, men hon är ju så där dålig. Jag förvånas varje gång över att du blir förvånad över att hon är dålig. Hon är ju kass på promos. Det har ju alltid varit. Det här är ju on par för att vara Sasha Banks. Helt utan känsla.
Alltså, jag tycker att hon var kass 90% av den här promon. Sen avslutade hon ganska starkt, men då snodde hon ju Jade Cargills catchphrase över att hon var that ja, bitch.
Det var märkligt. Det var så apart att hon drog in den grejen också. Ja.
Men det tyckte jag hon levererade helt okej. Okay. Hon ska ju vara healen i det här, så att det är väl okej att hon ska vara that bitch då.
Okej, en stulen glosa var bra i den här promon, resten var kast. Men jag vet inte, jag fattar ju vad du menar också Chris, att jag vet inte varför jag blir förvånad, men det är också någonting med att hon kostar så jävla mycket pengar. Jag sitter och blir stressad åt Tony Khans vägnar varenda gång jag ser henne rabbla en pladdrig och dålig promo.
Ja, men det där är ju hans sämst spenderade pengar. Det var bättre att lägga massa pengar på CM Punk och all kontrovers och sånt som man inte fick. Han fick inte ut de pengarna han la ut där, men det var en bättre investering än vad han någonsin kommer få ut av Sasha Banks, det är jag övertygad om.
Sen att Colton Gunn inte kan stava, det tyckte jag bara var kul. När Jay White förklarade för Pack att Death Triangle var D-E-A-D och ville att Gunn skulle fylla i. Om man hör Death, då skrattade jag till.
Det tänkte jag också på. Ja, det var kul.
Nick Wayne i piqué-tröja med mudd. Det är nog första gången jag ser ett sånt plagg. Det var också kul. Det var så små saker som gjorde mig på jävligt gott humör under det här Dynamitet.
Vi ska diskutera vad heter det, klädval lite senare när vi kommer till Raw också.
Okej, okay. Ja, spännande. Men ska vi också bara säga någonting om Mogul Embassy? Ja, vad tyckte ni om att de vände på Swerve?
jag satt och tänkte så här, varför är inte det här bra? Varför bryr jag mig inte? Liksom, jag kände ingenting, och det kände lika, för det som händer är att Swerve står och kör en promo i ringen, så kommer The Patriarchy ut, och då när de gör ett move mot ringen, då glider Mogul Embassy in ifrån andra sidan och ställer sig och skyddar Swerve. Men de får ju ingen reaktion, och de ser ut som att de är lite avig i ringen. Så man väntar ju bara på den här turnen direkt. Och sen så är det liksom, det är någonting som gör att de inte connectar alls med mig i alla fall. Och jag satt och tittade och bara så här, fan, jag önskar att jag tyckte att det här var bra. För jag gillar alla utom Brian Cage.
Ja, jag känner väl också lite så här... Just ja, han hänger ju med de där lower mid-cardsen när de ställde sig bakom honom och skulle liksom agera hans polare i ringen. Jag vet inte, jag känner väl lite samma sak, att det gjorde mig inte så mycket det här. Och det ska väl vara Prince Nana-grejen då. Vilken sida kommer han välja? Kommer han välja Swerve sida eller kommer han välja Mogul Embassies och Cage sida?
Ja, och det kommer väl vara, vad heter det, ett antal tv-matcher för Swerve att plöja igenom, antar jag.
Mm. Där har du din världsmästare i AW, Chris.
Jag sitter och skakar på huvudet. Om de ska använda honom genom att gå matcher mot dem där, då är det ju bedrövligt. Det blir inget bra.
Ja, jag tycker det är ofta som det bokas för tv alldeles för mycket på AW. Faktiskt. Så jag håller med där, och de kan väl hålla honom lite mer speciell kanske som mästare. Och jag tycker inte att nog för att, som sagt, du Chris tyckte att det var det bästa förra veckan när Christian kom in emot Swerve, men jag har ju inte riktigt connectat det heller. Jag känner inte att hettan finns riktigt dem emellan. Och nu så kommer väl inte världsmästarbältet main eventa Double or Nothing heller, antar jag, utan det kommer väl vara den här Anarchy in the Arena-matchen som är main eventet, antar jag.
Han brukar ju vara noga med att världsmästarbältet, ja, är main eventet.
Jo, jag vet det, men ja, vi får se.
Jag får om att han motbevisade det där för någon gala för inte så länge sedan. Då han satte, var det inte Bucks Cage-match? Eller var inte någon sån match han satte sist? Och lät världsmästarbältesmatchen vara tidigare.
Jag har fått för mig att världsmästarmatchen inledde på någon gala, eller?
Nej, och CM Punk kom ju ut, men han var låtsas världsmästare på Wembley, det vet jag. Men, vad heter det? En fråga gällande tv. Har det inte varit någon Collision den här veckan? För jag har inte tittat på det. Och om jag tittar på Dynamite så beter de sig ju som att det inte har varit något Collision. Så har det inte varit det, eller?
Nej, det var väl inte det. Var det inte det du gick igenom, Anders, förra gången? Att nu är det liksom alltid huller och buller. Man vet inte vad som är vad och när som är när. För nu ska det väl vara ett Collision och typ ett Rampage efter varandra på lördag, va?
Ja, precis. Rampage är aldrig på fredagar längre. Och som sagt, Collision är tillbaka på lördag nu då, den här
men
veckan.
Förra veckan då hade vi ett Dynamite och ett Rampage, men inget Collision. Den här veckan så har vi ett Collision och Rampage efter varandra istället.
Precis, men det är väl NHL och NBA playoffs som stökar till det för dem. Och det skulle ju byta kanal också nu, så att det inte på TNT som Collision var, utan det var på TBS. Jag står fast vid att det kommer vara knörligt med tittare fram tills. Och det kommer vara knörligt med tittare efter i och för sig också, för då vet ingen när någonting är.
Ja, varför är det så knörligt för Undisputed Kingdom då? Varför är de helt plötsligt borta när Adam Cole kommer in och kan gå? I allt som hände i den där matchen så är det Kyle O'Reilly som står och mumlar med Edge. Alltså, jag fattar ingenting. Det är så märkligt.
Nej, och när de plockar in Adam Cole gåendes, plötsligt kan gå då, suttit i rullstol i halva sitt liv, då blir man ju så här, okej, nu kommer de börja gasa på med den här grejen igen. Men sen bara är det som bortblåst. Inte ett ljud om det.
Ja, det är, som sagt, vi kommer ju inte glömma bort att Adam Cole finns, så att de kan ju vänta tills när han är helt klar då, innan de plockar tillbaka honom. Så att de kan rida vidare på det direkt. Men nu känns det som att de plockade in honom för att visa att ah, titta, han har gjort progress i sin skaderehabilitering.
Jag tänkte på det när jag såg Chris Jericho, The Learning Tree och Big Bill. Då tänkte jag, Big Bill är ju verkligen det som de vill att Wardlow ska vara.
Ja, absolut, absolut.
Så då har de ju redan en sån, bort med Wardlow. Använd Big Bill där istället.
Ja, verkligen. Anders, har du smält lite då inför The Learning Tree den här veckan?
Det vet jag väl inte, men jag har sett att internet har börjat vända i alla fall. De börjar gilla det här mer och mer. Helt okej. Okay. Jag tycker att det är lite så där småroligt att han är så verklighetsfrånvänd och är så här tack. Jag tycker att Big Bill är roligare än Chris Jericho.
Ja, det är väldigt kul med verklighetsfrånvänd glädje. Alltså när man ser folk är så här thank you, jag tummar upp så här när folk står och buar åt den. Jag är svag för de grejerna. Det är gjort så många gånger, men det är alltid väldigt kul.
Men jag tycker att det är så roligt eftersom han spelar ju på verkligheten i mångt och mycket, eftersom han ignorerar all storm kring honom och har bara fortsatt vara i sig själv. Så han tar ju det som är han och verkligheten just nu och skruvar upp det jättemycket, vilket gör att det blir ännu bättre, tycker jag.
Som sagt, han glider bra på det. Det gör han, det kan jag hålla med om. Men han får jobba på ett tag innan han övervinner mig i alla fall.
Hur kommer det sig att, för jag menar, den här liksom pingpongandet mellan kanaler för AEW, det känns ju, så har det ju varit sedan start. Det kommer ni ihåg där Dynamite var på typ så här lördagar jätteofta. Det känns som att det pingpongas med dagar och det pingpongas med kanaler utifrån att det är då en massa sport och sånt där de ska sända. Men det kommer att säga att WWE aldrig behöver anpassa sig för sånt. Är det för att måndagar, det är liksom inte en sportdag i USA eller? De har ju fått göra det på SmackDown någon gång när de har gått till Fox. Men det kan man ju räkna på en hand.
Men de har väl inte sport på USA? Det är väl det som är skillnaden. Medan du har basket på Turner.
Ja, men Fox har de ändå haft det, men det är inte så många gånger de har fått byta där. Det är ju 3 gånger, 5 max.
Men det är på fredagar, och det är väl kanske inte lika mycket sportdag?
Nej, precis. Det är väl när det är college-slutspelet kanske, som det är, alltså amerikansk fotboll college-slutspelet, som de kanske får flytta lite grann.
Historiskt har de ju fått flytta jättemycket på grund av hundutställning när de hade Raw från början. Då var det ju så, WCW alltid krämade på jätterejält när det var hundutställning, för då visste de att Raw var preempted. Det är jätteroligt.
Och det är då de var på TNN eller med TSN, TNN, vad heter det?
Ja, det kanske var det, men jag för mig att det var även på USA. Alltså, låg de inte på USA med Raw i början? Jag kan inbilla mig att det var USA.
Ja, men de har ju på USA har de varit svinlänge på Raw, va?
De var väl först på det här TNN och sen var de väl på Spike, eller om det var tvärtom, och så sen så blev det USA Network. Eller om det är så att typ TNN blev USA Network efter ett tag och så var Spike innan.
Nej, men USA har de ju kommit tillbaka till. USA har de ju, alltså det har ju varit en sån här lång samarbetspartner. Men sen så har de ju varit på Spike och så också. Där var de ju jättestora. Sen dog ju Spike.
Det
var
och Spike känns inte som de som profilerade sig med en hundutställning.
Nej, det är raka motsatsen till den kanalprofilen.
Det är kamphundsgala istället på Spike. Ja, som är den känslan. Men det blev ju också klart nu att Raw skulle fortsätta på USA Network. Vi har ju varit lite oroliga för det här glappet från när det slutat sändas på, eller när kontraktet med USA går ut och att de ska börja på Netflix.
Jag var ju lika säker på det här som att Mercedes Moné skulle vara bedrövlig när hon kom in. Att de kommer fortsätta sända det på USA. Gå tillbaka, check the tape för tusan. Så dödar man en diskussion.
Det blir en sån här Barry Horowitz-klappning på ryggen. Backlash, hörrni. Bra gala, förutsägbar gala, men bra gala. Och bra publik, eller i alla fall en högljudd publik. Jag hörde Meltzer pratade om den här och jag skriver lite under på det han sa, att den var liksom högljudd, men också att de var mer inne på att göra sin grej än att fokusera på matcherna. Alltså de var högljudd av fel orsak, om man uttrycker sig så.
Jag tycker ju inte det, för att jag tycker att brottarna upplevde det som peppande och blev taggade och rörda och imponerande, och då ger ju det energin som man vill till matcherna. Sen att, visst, de sjöng sina ramsor och grejer, men om brottarna tror att de menar dem och de blir liksom så här superadrenalinstinn, vad fan gör det då? Det är Dave Meltzer, Disco Inferno och Vince Russo som har uttryckt den där åsikten, tror jag. Och du då nu, Robert. Du är ett bra sällskap.
Nej, men jag vet inte om jag håller med dig. Jag vet inte, såg du AJ Styles ansiktsuttryck när de höll på att sjunga den här sången som ingen hade en aning om vad fan det var? Alltså, han såg ju ut som att så här, vad är det som händer? Vad är det de sjunger? Hur ska jag reagera på det här?
Ja, men det har ju han kommenterat sen. Han tyckte ju att han försökte ju hålla käften, för han är heel. Han får inte bli glad. Han får inte tycka att det är fränt. Och sen så har han ju liksom bara, men jag måste ändå göra det nu, för det var helt magiskt.
Ja, men jag kan ändå, alltså när jag sitter där och tittar på galan, innan jag hade hört Dave Meltzer prata om det, och kände att jag var tvungen att ta hans sida, så kände jag också att så här, ja, men det är lite kul när ni gör den här grejen, men samtidigt så tar det över lite grann. Alltså att de ska sjunga de här låtarna och det som egentligen inte har med det vi tittar på att göra, utan de är ju väldigt, det var ju en bra publik och det var en härlig atmosfär, men de var också jävligt, de var jävligt höga på sig själva, den där självgoda publikjäveln.
Ja. När de drog igång och sjunga franska nationalsången också. Som sagt, jag tycker ju att publiken var ändå behållningen på, alltså jag tycker att det var bra matcher och sådär också, men om jag tittar tillbaka på den här galan om 6 månader så kommer jag nog inte komma ihåg vilka matcher som var, utan jag kommer nog komma ihåg hur magisk publiken var. När de kommer till så här nya ställen, som de kommer ju ha mer och mer internationella galor, och det tror jag kan vara bra, nog för att publiken är ju högljudd i USA också, men inte i närheten av så här högljudd. Och jag kommer ihåg när de var i Puerto Rico också, så var det ett jäkla liv, och när Bad Bunny kom in, det är nog fortfarande en av mina favoritentréer, och då är det inte ens en brottare liksom som kom in, utan det var en sån jävels ljudbild, så det var magiskt, och det kommer ju bli mer och mer så, och det tycker jag känns ändå upppiggande för framtiden.
Ja, men det håller jag med om. För det är också fränt att en publik känner så här, okej, nu ska vi fan visa dem. Nu kommer de hit för första gången och nu ska vi visa dem att vi är den bästa publiken. Så nu ska vi leva rövaren här. Och de var väl, jag såg ju inte Smackdown, men de var väl på ett jävla humör där också, publiken. Höll igång.
Men inte alls, alltså då var de ju kanske hälften så högljudd, vilket fortfarande är dubbelt så mycket som en vanlig Smackdown-publik. Men det jag tycker är fränt när de gör sådana här sessioner till andra länder och det tv-sänds, det är att amerikanska publiken, delar av dem, de som har sett pay-per-viewet, de har ju så mycket casuals i arenorna, men man ser ju att stora delar av publiken vill visa vi kan också, när det är showerna alldeles efter. Och det är ju bra, för det smittar ju den här liksom stämningen. Det har aldrig till exempel varit mobiler uppe och viftat på Jey Usos intro. Och visst, det såg inte ut som arenan i Lyon när han kom in på Raw, men det var kanske, ja men, 15% av arenan som hade mobiler uppe. Och det är ju mer än noll. Och jävligt coolt. Och det kommer säkert sprida sig, för nu såg fler att folk gjorde så. Och ja, jag gillade publiken som fan. Jubla vad ni vill jubla.
Ja, men, och jag trodde också när Backlash började, så tänkte jag så här, okej, ni håller på och är på gott humör och sjunger nu, men bränn inte ut er. Det är många timmar kvar, men de stod ju pall hela galan, även om det nu bara var 3 timmar, vilket för övrigt är en perfekt längd på en gala.
Ja, det var så jävla perfekt längd på den här galan. Det var chef's kiss på det.
Precis, det var nog en jävla tur för dem att det inte var en AEW-gala där det hade varit, alltså att det blir lite mellanrum mellan matcherna också så att de kan andas och hålla igång när de väl ska hålla igång. Gjorde det nog mycket.
Och sen tycker jag också att de var så, alltså hela showen började ju med ett publikfrieri av rang när det var tumult mellan Kevin Owens, Randy Orton och Solo Sikoa och Tama Tonga. Och Nick Aldis kliver in det första som händer och gjorde schabraket till en streetfight. Då var ju publiken i brygga. Att det var ju liksom smart, dramaturgiskt, strategiskt steg att ta som i första matchen.
Också smart att skydda Tama Tonga så att han får gå en stökbökmatch där man inte blir så här nagelfard i vad man gör för moves och så grejer. Så det tycker jag var smart på det viset också.
Ja, det var ju en rörig match, men jag tyckte den var kul. Och ingen Jacob Fatu, men däremot en Tangaloa som dök upp.
Ja, och domaren fick rädda honom genom att han var så sent upp från underringen. Så att domaren fick liksom dra ut sig själv.
Klart bästa domaren. Han gjorde ju värsta så här. Han brottades, eller han räknade och slogs mot osynliga mannen. Det var fan kung. Ja. Jävligt proffsigt, för att det syndes ju inte på tv. Det är ju bara för att man har sett klippen på sociala medier efter.
Ja, på tv så såg det ut som att det var perfekt tajmat, att han dök upp och drog ut honom. Men ja, det ska bli spännande. Som sagt, det är ju logiskt att Tangaloa kommer, men det var högst oväntat. Jag blev ganska överraskad. Vi får se om han gör sina strupslag och släppar som är kända på internet.
Ja, har det bubblat någonting om att Tangaloa ska på väg till WWE? Det känns som att man inte har hört någonting om honom.
Nej, det enda jag har hört är att Hikuleos kontrakt tog slut. Kommer ta slut. Så det är väl det jag har väntat på, att under sommaren kommer han. Men som sagt, Tangaloa, det har de verkligen haft duken på.
Vad heter det? Jag som är inte lika intresserad av bingohallar där de brottas, eller vart nu den här Jacob Fatu brottas. Jag har ju aldrig sett honom. Så att när Tangaloa dök upp så bara, fan, vad är lik Tangaloa den där Jacob Fatu, innan jag fattade att det var han. För jag var ju inte alls beredd på att Tangaloa skulle komma heller.
Bailey, Tiffany och Naomi tycker jag var galans, jag tror att det var galans bästa match. Jag är ju svag för både Bailey och Tiffany, men jag tycker också att de verkligen gjorde en bra match här. Och Tiffanys liksom Paris Hilton / Barbie karaktär, hon gör den med bravur. Och att hon fick mycket utrymme också, det jag var inne på inför den här galan.
Det känns också som att Naomi har blivit så pass mycket bättre på att brottas sen hon stack till Impact. Nu har hon mer självförtroende och gör ju bra matcher sen hon kom tillbaka.
Ja, jag tycker att hon var bra i den här matchen, men jag tycker inte riktigt hon har övertygat tidigare när hon har kommit tillbaka. Men som sagt, det behövs väl liksom någon fade och så vidare, så att det ska bli lite intresse såklart. Hon har ju varit ganska kall på vägen in hit tycker jag. Men de har ett litet besvär med att publiken, eller det är ju inte ett besvär, men att publiken är så himla galen i Tiffany Stratton när hon ska vara heel. De kommer nog ha svårt att hålla henne heel, tror jag.
Jey Uso och Damian Priest, kanske att jag tycker det var galen svagast, eller kanske inte svagast, det var helt okej, okay. Men den kändes som en raw match tycker jag.
Alltså, jag måste krypa till korset och säga att jag gillar Jey Uso som singelbrottare och att han får det utrymme han får nu. Jag tyckte han var bra på raw innan, och jag tycker den här matchen var helt okej. Okay. Jag gillar fan Jey Uso. Konstigt, men jag gör det.
Ja, jag känner väl också lite, jag håller inte med dig, men det känns som att det är det där vi har pratat om, att de kommer sätta ihop Usos igen. Det kommer nog fan inte bli så. För att han är ju så jäkla populär på Raw, Jey Uso, och det känns ju också som att han kanske är en kandidat att vinna hela den här King of the Ring grejen.
Ja, det kanske det gör, men det är ju lite knöligt, för i nästa omgång tror jag att det blir Dragunov emot Jey Uso, va? Och
ja, men vadå, du tror de satsar så hårt på honom och låter honom gå över Jey Uso?
Det tror inte jag tror att Jey Uso vinner över Dragunov.
Jag tror att det blir Gunter och Jey Uso i liksom finalen på Raw-sidan. Och sen så den som vinner av dem kommer vinna hela balletten.
Det där skriver jag under på också.
Men tror du inte att de vill ha Dragunov emot Gunter för att presentera honom då?
Jag tror de är så hög på Jey. Jag tror inte... Men ja, du har en poäng där, Anders. Men då är det ju Gunter som blir King of the Ring då. Då är det självskrivet.
Ja, och det tror jag absolut. Det är mitt tips att det är Gunther som blir King of the Ring. För jag tror att Drew McIntyre kommer sabba till det någonting för Jey Uso emot Dragunov.
Ja, men då skriver jag under på det här istället då.
du är som Cody Rhodes på en signering nu, Chris.
På en signering, vad gör han då?
Vad skriver och skriver och skriver de, tar bort papper, skriver och skriver.
Ja, det är bättre det än biskop Brask i alla fall.
Nej, men då kan det väl bli så. Det är alltså, någon av dem tror jag vinner. Och jag ser väl hellre Gunter bli King of the Ring så länge jag slipper se honom i någon jävla kungakrona och cape. Det vill jag inte se på Gunter.
Ja, det tror jag inte att Triple H sätter honom i. Jag skriver under på att någon vinner.
Men de vill ju att de ska ha krona och cap. Det är ju så.
Nej, men Gunther, han kan få kronan och capen och sen så slår han, trycker ihop den där kronan och dumpar capen och går.
Bara tycker det är någon jävla svammel. Buntar ihop skiten och kastar bort den.
Ja, man vill ju, om det hade varit, Vince hade varit kvar så hade han ju blivit King Gunther.
Ja, vad hade vi mer då? Vi hade kvar också Jade Cargill och Bianca Belair mot Kabuki Warriors. Den var väl sämre rent brottningsmässigt än vad Priest mot Uso var. Men Jade känns så mycket mer spännande att titta på just nu eftersom hon är en sån superstjärna. Och jag tycker hon skötte sig bra. Hon fick ju mycket tid där. Mycket, mycket mer tid än vad jag trodde hon skulle få. Det var 20 minuter eller något sådär den här matchen.
Men jag håller med det Anders har påpekat, att hon kan inte sälja den här stackaren. Hon är bedrövlig på det.
Hon är en superstjärna så länge hon attackerar. Men när hon ska vara svag och när hon får liksom ska ha ont, då är det mycket, mycket att jobba på. Hon är otroligt grön där. Och sen som sagt, jag vet inte om det är Kairi Sane som är kommunikationsbesväret, men de hade ju lite besvär där ett tag. Med när Kairi Sane pinnade Jade Cargill och domaren sa nej, du är inte legal, och ingen förstod någonting, och Jade Cargill låg bara död kvar där på backen.
Vi kan säga så här, Paul Heyman hade aldrig bokat Jade Cargill på det här viset som hon behöver sälja. Det kan man vara överens om.
Men är hon inte lite som Hook? Alltså du vet så här, att hon är en superstjärna när hon visar upp sig, när hon går in till ringen, när hon går ut från ringen, när hon tar pinfall. Men direkt hon börjar brottas, då är hon ganska grön.
Hon är väl mer som Goldberg tycker jag, för hon har ju jävla snärt i de få moves hon har. Men mer är det ju inte. Men jag menar, hennes big boot ser ju ut som att det dödar folk. Och när hon gjorde ju en snygg sån här transition till Jaded, när hon sliter upp Kairi på axlarna och snurrar runt henne, kastar upp henne i luften och fångar henne i Jaded-greppet och dunkar ner henne, lika som hon gjorde på Sky Blue i AEW. Och det ser ju också superbra ut, så att in med henne, korta matcher. Hon behöver inte gå långa matcher. Gör en Goldberg med henne för fan.
Ja, de skulle hålla, vi hade ju på tipset över under 12,5 knep eller vad det nu var. Det var ju ett tag där som jag trodde att det skulle bli under 12,5, för att de höll henne utanför bra nog länge, och Bianca var ju inne 85% av matchen ungefär. Men hon fick göra ganska mycket offensivt till slut.
Och så Cody och AJ, main eventet, toppen tycker jag att den här matchen var. Men lite det vi pratade om innan också, det var en bra pro wrestling match. Det var en pro wrestling match av rang, men det var inte så mycket mer än det. Å andra sidan kanske det räcker gott också.
Ja, jag var jättenöjd efter det här pay-per-viewet. Det överträffade mina förväntningar. Och det var så härligt att kunna se det live utan att vara supertrött, och ha en publik som var pigg hela tiden med en, och matcher som i stort sett överlevererade allihopa. Det var väl den här Jade-matchen, att den var lite stökig i mitten, men det räddades med den där snygga spotten i slutet.
Ja. Förutom att publiken var topp, så är ju tidszonen det bästa. Att man får, man får titta live och är pigg när man tittar. Det är ju underbart.
Helt en annan energi. Ja. Vad, det blir väl så nästa gal också, va? För det är väl den som är i Saudiarabien.
Clash in the Castle då?
Clash in the Castle, ja, den är i juni den. För som sagt, Clash in the Castle är i juni och som sagt, det är väl är det kvällen innan Double or Nothing som det är King and Queen of the Ring i Saudi, tror jag.
Åh gud, det kommer ju Double or Nothing kännas som ett maraton. Då brukar ju ändå de här Saudi-showerna vara ganska lång historiskt, va?
Ja, men jag tror att den kommer nog max vara 3,5. Fast, ja, i och för sig då ska det vara... Säkerligen kommer det väl vara... Tror du att det kommer vara... Nej, det kommer inte vara semifinaler då, utan det kommer vara bara King of the Ring-finalen, Queen of the Ring-finalen.
Tyvärr! Tyvärr! Ja. Jag vill ju ha semifinalerna på samma gala. Det var ju kung när det var så.
Ja. Nej, men jag tror att det kommer vara strax över 3 timmar kanske. De kommer nog inte spacea ut så mycket förutom på de Big Five-galorna.
Hur gick det i tipset?
Oj! Det var en himla massa som hade liknande poäng, va?
Felix tror jag var som tog hem hela rasket, va? Felix Gran.
Precis. Nu sitter du och tittar på hemsidan här och jag är inte där än.
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag bara var imponerad av Felix.
Ja, precis. Han var ensam på toppen i alla fall. Ja. Men det var typ 20 pers eller någonting som var inom 3 poäng, har jag för mig.
Ja, exakt. Jag tror att
det var jävligt tight.
Jag var glad att jag hamnade på plats 3, men sen insåg jag att det var typ alla.
Precis. Felix Gran hade 21 poäng. Sen var det jag, Danne D, DJ Sheet, Freddo och Jerry the King hade 20 poäng. Så vi hade bara 1 poäng mindre då. Och sen var vi en hel radda på typ 13 pers som hade 19 poäng. Så, och där var bland annat Robert Frank. Chris, han hade 1 poäng mindre, så han hade 18.
Ja, Jade Cargills 12,5 knep. Det var de som fällde mig.
Ja. Men i toppen så har vi fortfarande Marcus följd av Mr. Kumling med 2 poäng mindre. Så att det är tajt i toppen på totalen på tipset. Jag är lite besviken över att de inte hade brackets på King och Queen of the Ring direkt. För att det skulle vara perfekt för att dra ihop ett tips med det också, tycker jag. Att man tippade hela turneringen direkt, liksom.
Men, ja, för du skickade här bara för en stund innan vi började spela in det här Smackdown-sidan av King of the Ring. Och när jag kollade på Raw så tror jag inte ens det fanns en Smackdown-sida. Presenterade i alla fall.
Ja, precis. Det avslöjades på Raw Talk, tror jag, efter. Så mer eller mindre på internet så har de släppt vilka som är med där då. Jag kan ju, nu kommer det ju ha varit Smackdown när vi tittar på det. När ni tittar på det här så har det ju varit Smackdown. Men det är AJ Styles mot Randy Orton. Ganska stor match direkt. Det är Baron Corbin mot Carmella Hayes. Antar att Carmella Hayes vinner. LA Knight mot Santos Escobar. Och Bobby Lashley mot Tama Tonga. Det tycker jag är lite intressant att Tama Tonga kommer vara med i King of the Ring-turneringen. Hur långt kommer de försvara honom? Kommer han klå Bobby Lashley?
Det kommer ju bli något stök så att han åker ut i alla fall.
Ska det vara de här final test, de är inte borta ifrån Smackdown också, så att de kan inte hålla på och bråka på Bobby Lashley längre, va?
Det blir väl någon sån där Street Profits är där och Bloodline tjommarna är där och så.
Ja, precis.
No contest kanske det blir. Ingen av dem går vidare.
Ja, det kan väl vara bra i och för sig då att det är ju 3-3 där. Det är Street Profits och Bobby Lashley mot nya Bloodline. Kan det ju vara.
Var det Lex Luger mot Tatanka? Visst var det den matchen som blev en draw på King of the Ring?
Ja, satt precis och tänkte på om det var Lex Luger eller Ludwig Borga som Tatanka mötte där när det var en draw. Men det var Lex Luger, va? Det var det.
Ja, det var det klugget, för Borg hade inte hunnit börja än och båda var ju obesegrade, så man satt ju som på nålar, vem ska förlora den här matchen, och så blev det ingen, och så kunde Bam Bam Bigelow bara promenera rakt in till finalen.
Ja, kung! Så jävla bra när det var på samma kväll liksom.
Men det var Ludvig Borga som bröt Tatankas svit, va?
Jajamän, med ett finger på bröstet.
Vad heter det nu? Det var ju Raw var ju mycket King och Queen of the Ring. Det var väl bara det egentligen. Ja, jag tror att det bara var det. Det var väl bara sådana matcher. Eller Chad Gable mot Bronson Reed, den enda matchen som jag såg fram emot att titta på det här Rawet.
Va?
Vadå? Ja, jag hörde när jag sa det.
Gunther mot Sheamus? Är du full eller?
Jag hörde när jag sa det, men jag blev ändå väldigt, väldigt besviken. Att för den matchen, på papper känns den ju toppen. Och så bara, vad är den? 36 sekunder. Och sen så avslutas den i en diskvalifikation för att den där jävla Sami Zayn kommer in och förstör allting.
Det var långt ner på din favoritlista.
Ja, men vi fick både, jag fick se både Ilja Dragunov mot Ricochet och Gunther mot Sheamus. Så att, fan den, Gunther mot Sheamus, 21 minuter, slask, slag var det ju. Alltså den där bröstkorgen på Sheamus, ja. Och när man såg hand, vet att man såg fingeravtrycken. Alltså det var så jävla grafiskt att se den där handavtrycken på Sheamus bröst.
Precis, det var på ryggen när han hade gjort en... örfil, tänkte jag säga. En huling på ryggen som handen var där.
Ja, han hade gjort Wilson ifrån Castaway på ryggen på.
Precis.
Men han har ju så bra kropp, eller han har så bra pigment för det där Sheamus. Han är liksom gjord för att möta, vad heter, Gunther på många sätt. Men också jävligt bra match. Vad skönt att ha Sheamus tillbaka, känner jag.
Och nu, vad heter det, så var det ingen som klagade över hans form den här veckan. Nu har han tappat de där skadokilorna.
Ah, tråkigt. Jag gillade när han var hulligare.
Ja, men en person som är inne i skademode, det tycker jag är CM Punk. För han har verkligen tappat stilen på hur han klär sig. När han kommer i ett... en tröja med avklippta ärmar och mudd, svart mudd här uppe. Ser superfånig ut. Och sen...
Vad är det med muddarna den här veckan? Det är så mycket, ja, konstig mudd överallt.
Precis, mycket märkligt var det. Och vad heter det? Sen de här, det är träningsbyxor som man har på sig, men det är som finbyxor nästan ser ut som. Och hans sneakers till det som är klassiska sådana där joggingskor. Det kändes som att det var en så här märklig kombination som man skulle se på Coop i Härnösand, tänkte jag säga.
Men något som man inte ser på Coop i Härnösand, det är ju Lee Fitting. Vilken kille han är ändå. För här hade vi ju när Drew stod och pratade med Adam Pearce backstage, blåste iväg med en bil. Sen kom ju CM Punk med sin bil och pratade med Adam Pearce. Och sen får vi följa honom hela vägen in i ringen. Det är så jävla snyggt att de har börjat med de där grejerna. En tagning liksom.
De har liksom en sån varje vecka nu. Det ska vara en sån entagningsgrej.
Det är så jävla levande och bra och samtidigt så här proffsigt och planerat. Men jag tycker att CM Punks promo var för lång och platt den här veckan.
Det är som att du läser mina anteckningar. Jag skriver det, CM Punks promo, platt och lång. Jag håller verkligen med dig. Och det gör mig så... Fan, det är ju ett så här... Oh, jag vet inte. Det är... Min komplicerade relation till CM Punk, det är det. Jag borde gå i terapi för det här.
och sen så gjorde han ju en som han gjorde emot Hangman, emot Drew McIntyre här lite grann. Att Drew McIntyre hade åkt därifrån och han stod och kallade honom en fegis i ringen för han visste att han inte skulle kunna komma. Men han försökte ju i storyn då och få honom att komma tillbaka genom att Drew McIntyre skulle sitta och titta på telefonen när han åkte därifrån. Han skulle inte gå ut ur ringen innan Drew McIntyre kom tillbaka och sen gick han ur ringen.
Men det var som att, eller, nu gissar jag väldigt, nu spekulerar jag väldigt vilt här, men det är som att CM Punk verkar ibland tro att han har en bättre promo upplagd i hjärnan och sen när han kommer ut i ringen så är det som att den liksom dalar mer och mer när publiken inte nappar på det han gör. Då blir han som en komiker som chokar på scenen och det bara blir fritt fall till slut. Han har gjort det där några gånger, men sen så brukar han komma tillbaka och vara förbannad och göra en bra promo nästa gång. Så vi får hoppas på det.
Lika som att AW ska sluta prata om CM Punk, så borde CM Punk sluta hinta om AW också när han var en choke artist.
Då var Nej, det... för det var ju, vi fick ju det bästa memen någonsin av Drew på X. Har ni sett det?
Nej, det har jag inte sett.
Han, det finns ju när det är någon unge som har pottfrisyr och gör en, ja men ser ut som han låter sådär när han pratar, och då hade han skrivit, då hade han lagt ut den och så hade han skrivit not a choke artist like me, fast med varannan gemen och varannan versal, och det var jätteroligt, jag dog då, det var jätteskoj.
Nej, men jag hoppas på nästa vecka då att han kommer tillbaka, är lite förbannad. Att han kanske, att Triple H larmen om honom när han kom in i gorilla position och sa, ska vi förbereda den där lite bättre till nästa vecka va?
Ska vi ta bort mudden?
Det var ju också en massa såna här matcher som skulle bli avklarade på house shows. Det tyckte jag var spännande. Att de, var det typ Rey Mysterio-matchen va? Vem skulle han gå mot?
Ray mot Kofi Kingston.
Just det.
Kofi Kingston som står upp för Xavier som var King of the Ring förra året och är med i turneringen för honom. Och kommer att åka ut direkt, antar jag.
Så det ryker om det. Och inte ens på tv då, utan på en house show kommer det ske.
Yep.
Men var inte King of the Ring så här, innan det här första som vi såg, så var väl det ett house show event. Det är ju lite gå tillbaka till rötterna. Nu kan jag inbilla mig, men jag för mig att det var det de körde i Rhode Island varje år som så här house show event. Jag kan ju blanda ihop det med tidiga Royal Rumbles, just det här med Rhode Island. Men jag tror att King of the Ring har ju en sån här stark house show pedigree, så att jag tycker att det är lite fint att de gör den grejen igen faktiskt.
Men i början så hade de väl typ, hade de inte typ så här 64 matcher eller någonting i början, så att det var alldeles för mycket matcher för att kunna ha på tv, och då hade de ju inte lika mycket tv heller såklart, men
fan vad New Japanskt av dem har 64 King of the Ring-matcher.
Nej, men de hade ju, för att det skulle vara specialgrejer, så hade de ju olika teman på olika ställen runt om och varje år och så vidare. Jag vet inte om det var 64, men jag vet att de körde varje år just i, gissa är vilt, Rhode Island-området. Det är något nostalgiskt nacksving som ringer en klocka.
Ja, och det ringer någon klocka hos mig också när du säger det där. För att jag tror också att King of the Ring var någon sorts house-show-grej innan. Men då tycker jag att då kanske de kan vara tydliga med det. Uppdatera oss på det då. Gör något litet house-show-klipp med gamla King of the Ring-matcher och säga att det här har anor på att göra oss upp på house-shows och sådär. Så skulle man få mer förståelse för det. Nu känns det ju bara som att så här, vi skiter lite i de matcherna, så därför sätter vi dem på house-shows istället.
Jag tycker att alla matcher skulle avgöras på Rhode Island. Så, det är tydligen någonting kungligt med Rhode Island.
Jag sitter här och funderar på ifall vi ska detta om detta nu, eller?
Ja, om du inte vill prata Dark Side, så detta om detta vi.
Ja, men det kan vi väl göra. Kan vi inte eller Anders har inte sett Dark Side.
Nej, men prata på ni. Jag kommer säkert lägga mig ändå.
Jag kände, när jag såg det där kriget, så kände jag att jag vill ha en hel säsong bara om det här liksom, när Vince McMahon näslar sig in på det här sättet och bara tar över allting.
Ja, det var ju om Black Tuesday.
Saturday,
jag vet inte varför jag fick en Tuesday. När Vince dyker upp på WCW-TV, när han har lyckats kuppa sig in. Jävla intrikat story det där, men jag håller med, man skulle vilja ha en Death of the Territories dokumentär på något vis, en serie sådär, när man kanske skulle kunna få följa hur alla territorierna slaktades av Vince.
Precis, det kändes som att det fanns så mycket mer, att det gick så jäkla fort, och jag hade velat ha mer detaljer kring när han liksom näslar sig in på det där sättet och tar över. Men jag tyckte det var ett jättebra avsnitt. Det är absolut den här säsongens bästa avsnitt, tycker jag det var.
Ja, jag tycker också att det var toppen. Det var spännande att se liksom Ole Anderson kuppa ifrån början och vara en röv till att bli utkuppad, till att kuppa igen. Det är så jävla härliga intriger förr i tiden när det var de olika territorierna. Och det fanns outlaw territories och grejer. Ja, det var härligt.
Jag gillade också bara att det var, vad heter han? Jim Barnett, visst är det så han heter va?
Ja, exakt.
jag menar, Olle Andersson var så misstänksam mot hans bokföring och så här väntade till han stack iväg till Thailand och så där, och då så här, knöt han lakan och firade sig in genom fönstret och så här, gick igenom bokföringen. Det var så en härlig tid på något sätt.
Ja, verkligen vilda västern. Men såg du det här Chris Colt-avsnittet?
Nej, det har jag inte gjort. Var han superkick-killen eller?
Han, det var han som tog droger så att han trodde att det var stora muterade spindlar som skulle krypa in i ringen genom buren när han hade en cage match och grejer. Han var ju en helt bananas människa, men det var också ett väldigt bra avsnitt den här säsongen tycker jag. Men de är ju lite för lika de flesta avsnitten nu. De behöver ha att det bryter av lite med just då som det här Black Saturday-avsnittet.
Ja, just det. Jag tänkte på Chris Adams, det var nog han jag tänkte på. Men jag har varken sett Chris Adams eller det avsnittet som du säger där.
Ja, just det. Chris Adams, han är ju mer lite, jag vet inte, Dynamite Kid känns det som. Samma skrot och korn. Väldigt elak när de är hemma med familjen och börjar ta steroider och grejer.
Ja, men bra avsnitt. Se det du också, Anders. Du kommer gilla det. Sen nu ska de väl göra någon lång serie om The Death of WCW, va? Eller Who Killed WCW, tror jag den heter.
Ja, precis. Det är ju de här The Rocks gäng som
Seven Buck Productions.
Precis. Men om jag lyssnar på er så, som sagt, det känns som att WCW:s död har ju diskuterats i döddagar. Det känns som att de borde gå djupare in på det här när Vince klampar in istället. Men jag förstår att det kanske inte Seven Bucks Production vill göra nu.
Nej, men jag tror att de ska väl försöka vinkla det här mer, att de pratar med sådana som inte har fått göra sina röster hörda. Jag tror att de försöker blanda in mer WCW-personer. För de har ju alltid gjorts i regi av WWE. Alla dokumentärer om WCWs fall. Så då sitter ju sådana som inte har gjort någonting i WCW och pratar om det. Så man försöker väl få in det perspektivet. Jag är svårt att se att det ska bli så jävla annorlunda. Man skulle väl, jag har ju, vad heter det, läst den här Guy Evans bok när han pratar med dem som faktiskt jobbar i corporate-sidan. Jag skulle ju vilja att de är med och pratar så man får höra det faktiska bakom, inte bara det här hur det var backstage i wrestlingen, utan varför Turner gjorde som de gjorde trots att det var så bra tittarsiffror för WCW och grejer.
Han hade väl inte blivit tillfrågad Brian Alvarez. Han och RD Reynolds gjorde den här The Death of WCW. Den tycker jag är toppen. Jag vet inte vad The Rock har för relation till Wrestling Observer, men det känns ju som att de är bespottade av båda de där förbunden.
Men jag tror att Dave Meltzer hade blivit tillfrågad och var med lite grann i alla fall i den här. Men han pratade ju om det på Wrestling Observer, att han tyckte det var märkligt att Brian Alvarez inte ens var tillfrågad genom att han har skrivit en bok om det.
Jo, men den boken är ju, den har ju blivit faktagranskad som ganska kass rent faktamässigt. Speciellt efter Guy Evans kom ut med sin bok när han pratade med dem. Alltså, Alvarez har ju bara gjort egna anteckningar. Typ. Jag tycker också den är underhållande som bok, Brian Alvarez bok. Det är jätterolig, men det är ju mer så här recensioner av Nitros och tittarsiffror och publiksiffror. Medans det som faktiskt hände backstage tas upp mer i den här Nitro. Så den rekommenderar jag verkligen. Är väldigt bra. Om man vill skratta mycket kan man läsa Brian Alvarez bok, för det är jätteroligt när han går igenom de bedrövliga Nitros som är.
Ja, han låter som Bischoff nu. Chris Dybeck.
Han skulle ju aldrig rekommendera Brian Alvarez, ska jag säga.
Nej. Han avskyr honom.
Det är ju en av de mest smärtsamma panelerna jag har sett när den här boken ska diskuteras på första sån... vad är den
Starcast.
Heter
det? Starcast.
Oh, jo, precis. Ja, Starcast. Ja. Då Brian Alvarez inte ens behagar att dyka upp, utan det är bara den här stackars RD Reynolds som sitter där och Bishopa sågar han längs fotknölarna.
Ja, han måste ju gått in med en sån vässad stridsyxa, Bischoff, i den diskussionen.
Men också att han har det där lugnet, Bischoff. Och Artie Reynolds bara är stressad och typ så här försöker vara lite rolig och det, och det bara faller platt.
Ja, stackarn, stackarn. Nu mår jag lite dåligt när du pratar om det där.
Hörrni, nu säger jag det. Detta om detta. Vi hörs.